lyssnar på Scenverket, en podd från vad vi vet. Jag heter Beata Wickbom och i den här podden tar jag reda på mer om den kreativa processen bakom och runt det vi upplever på en teater- eller musikscen. Vilken teaterform är en av de mest svåra att regissera och repetera, som kräver mest precision? Svar: fars. Jag stämde möte med en av Sveriges mest erfarna regissörer, Filip Sandén, för att förstå hur hans metod ser ut för att lyckas med fars. Varför repetitionerna blir så långtråkiga och hur det blir så fantastiskt roligt för publiken. Sen regidebuten i början av 1990-talet så har han regisserat allt från drama och opera till fars, inklusive den klassiska Arsenik och Gamla spetsar på Uppsala stadsteater. Jag vill veta allt om hur han jobbar för att scenerna ska hålla högt tempo, hur det ska slås i dörrar och gömmas lik i köksbänken så det blir spännande och roligt och inte dugg rörigt. Du når mig på scenverket@vadvivet.se om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med, för att ge mer perspektiv på processen bakom en teater, show eller musikföreställning. Du, jag har sällan varit på en föreställning där folk skrattade så mycket. Det var fullsatt på Uppsala stadsteater och kvinnan i bänken framför mig, alltså hon skrattade så mycket så axlarna hoppade. Vad är det som är så roligt med Arsenik och Gamla spetsar?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Den frågan har vi ställt oss själva också. Uppdraget var att det skulle bli roligt. Och det är ju en rätt förfärlig instruktion att få. Var rolig. Hur är man då? I det här fallet så tror jag att det är det att vi... Det vi skrattar åt, det vi tycker är kul, är själva farsen. Och vad är en fars? Vad betyder den genren? Alltså om man tittar på det lite sådär teoretiskt så är det... Så är fars vanliga människor i ovanliga situationer. Och vad jag tror, till skillnad från komedi, som är ovanliga människor i vanliga situationer. Just den där att det är vanliga människor som utsätts för förfärliga konflikter och situationer. Det jag tror det är det som gör att hon skrattar så mycket. Och hon skrattar också både av skadeglädje men också av lättnad. För att det inte är hon som måste tvingas uppleva det här. Det här är så att säga bra dramaturgi. Dålig dramaturgi, det är när man ställer sig vid ett övergångsställe och väntar. Och så blir det grön gubbe och så går man över. Det är dåligt.
Det är förutsägbara så att säga.
Ja. Bra dramaturgi, det är när man har bråttom, man mår dåligt, det är röd gubbe, man springer, man håller nästan på att bli överkörd. Och så vidare. Jag tror hon skrattar åt att hon inte är där själv, men också för att haha, vad löjliga vi är.
När tycker du att det är som roligast i den här pjäsen?
Det är när konflikterna staplas på varandra, när det blir så många problem som möjligt. Om man tittar på, till exempel på den stora tv-klassiken Pang i bygget med John Cleese. Där, när det till slut blir så mycket problem så att han inte vet vart han ska ta vägen, då imploderar han. Då slår han sig själv i huvudet med en stekpanna och faller ihop och så är det slut.
Ja, och då skrattar man hysteriskt mycket av lättnad som du säger.
Ja, just det. Ja. Nej, men jag tycker det är det roligaste när problemen staplas på varandra och det blir svårare och svårare för personen att lösa de här konflikterna.
Kan du berätta för lyssnarna om någon favoritscen så vi får lite grann en inblick i vad det här handlar om?
Ja, till exempel när de här två systrarnas brorson upptäcker att det ligger ett lik i en soffa. Han lyfter på locket till fönsterbänken och där ligger ett lik. Det hade han inte räknat med. Och sen undrar han då naturligtvis, hur har den här liket kommit dit? Men det är inget konstigt. Det är vi som har lagt det liket där, säger de snälla gamla fastrarna. Och då blir han naturligtvis enormt fundersam och undrar, vad är detta för någonting? Och sen så fortsätter han, hur har den kommit dit? Ja, men det är, vi brukar göra så. Det gjorde vi med de andra också. De andra? Ja, de andra liken. Finns det fler? Och så vidare. Och så öka, den där situationen är väldigt kul.
Ja, och de är så neutrala och vänliga och tycker att det är så naturligt, de här två damerna.
Ja.
I pausen så frågade jag damen med hoppande axlarna vad det var hon tyckte var så roligt. Jag tycker alltid roligt att prata med mina bänkkamrater när jag går på teatern. Och då så sa hon så här, det är för att jag vet att det är roligt. Och det, är det du menar med att de vet publiken att det är fars? Alltså, finns det något format här som du måste förhålla dig till för att det ska få den här igenkänningseffekten som då publiken kan längta efter?
Ja, just det där att man igen, jag vet inte hur mycket de känner igen sig i själva handlingen eller situationerna. Men att det där du säger, de vet att de ska skratta. De har alltså betalt pengar för att gå och se någon form för teaterunderhållning som de vet ska vara rolig. Då är man liksom lite inställd på det också. De söker skrattet själva. Så genren i sig sätter igång någon slags skrattkompass hos folk.
Ja.
Precis som om du går och ser något väldigt sorgset. Så är, du liksom
är det tacksamt eller är det utmanande?
Nej, det är väl naturligtvis jättebra. Det gäller bara att man liksom motsvarar de förväntningarna på den skrattkompassen då, så att riktningen går åt det hållet.
För mig var det mer en fascination över tempot. Alltså jag satt med tappad haka över vilken precision ni hade fått till på scen. Om vi tar intro till exempel, då i första scenen, då är det hög musik, så här lite jazz swing från 30-talet på radion. Och så är det en man som har gått in i dimman, förstår vi, som tror han är president Teddy Roosevelt, som står och dansar hysteriskt framför radion med ryggen mot oss. Och så två äldre damer då, de här systrarna. De är helt oberörda av musiken och de pratar och fjäskar för en präst som sitter i köket och är på besök. Och samtidigt så trugar de på honom kakor och sylt och berättar om olika recept. Och alla de här delarna pågår samtidigt, men inget krockar, liksom pang, puff, musik, dö, dö, dö. Det är som en rytm som blir väldigt, den är så fascinerande. Jag vet inte om jag skulle säga, för mig är det ju mer bara så här. Det är underhållande att det funkar hela pjäsen igenom. Tänker du i rytm och i det här tempot?
Enbart så.
Ja.
Det är liksom det är metoden. När man bygger det där huset så måste man göra på det sättet. Du kan inte öppna den dörren förrän han stänger den dörren. När han stänger av radion, då reser du dig upp. Alltså, det är som en mosaik. Bestående av massor med små bitar. Och för att få till det där motivet måste varje bit ha sin egen färg och sin egen plats. Och måste monteras i mosaiken på ett sånt sätt att hela motivet så småningom kommer framträda.
Och hur mycket kan du då dra på i antal bitar och färger utan att det blir rörigt?
Jag kan ha hur många som helst, bara de ligger rätt. Men jag kan säga så här, det är väldigt tråkigt att repetera fars. Det finns inget emotionellt eller fantasifullt tillfredsställande i det. Det finns ingenting av den vanliga teaterns. Den där glädjen av att få gå in i en karaktär och undersöka dess relationer och sånt där. Det finns inte när man bygger en fars. När man repeterar fars så är det ren mekanik. Så är det ren gymnastik. Så är det ren timing. 1, 2, 3, 4 pilsner, då kommer du. Därför under de 4 pilserna måste hon hinna stänga den luckan så inte han som kommer ser vad som ligger i kistan. Och då måste dörren öppnas på ett sånt sätt att hon när hon har stängt locket precis hinner vända sig om och upptäcka vem det är och så vidare och så vidare. Det är gymnastik.
Står du och räknar sådär då?
Nej, jag står inte och räknar, men det gäller för mig att liksom strukturera det så att det kommer upp så att skådespelarna sen känner den pulsen. Så här är det, alltså skådespelare ska inte behöva liksom spela föreställningen. De ska spela sina karaktärer och sina situationer. Och regissören ska göra en föreställning som går av sig själv. Som har en inre fart, en inre framåtrörelse. Och det är den som vi tillsammans ska försöka bygga.
Mm. Inre fart, det tycker jag att man verkligen känner. Sen är det ju så här att det är ju en släkt där som är lite udda. 4 av 5 huvudpersoner har ju mördat eller håller på med att gömma lik i källaren.
Mm.
De är ju ganska udda, de är inte mentalt stabila. Hur mycket kan du göra dem mänskliga utan att tappa den här liksom, det här överdrivna som farsen ska ha?
Nu utspelade sig ju i en slags hemmiljö och alla betraktas som vanliga utom då den här äldre brodern som är opererad, ser ut som Frankensteins monster. Men när man läser historien så konstaterar man rätt snabbt att, som du säger, det är en ovanlig familj. De är alltså belastade av sinnessjukdom och mental ohälsa så till den grad. Du har en som är schizofren och så har du en som lider av förföljelsemani och så har du en som, och så vidare och så vidare. Och de här två fastarna som inte riktigt är verkligheten längre utan lider av någon inbildningssjuk och tror att de kan liksom hjälpa de här gamla människorna att dö så de får frid, så de slipper vara ensamma och lida i världen.
Så älskar de att ha de här begravningarna. Och det, idag är det din tur att förrätta. Och tack så mycket, läkare och begravning.
Men de är ju inte kloka i huvudet, någon av dem, så att säga. Det kan vi inte ställa ut, utan vi måste normalisera dem så mycket som möjligt. Och sen kan man då fråga hur mycket som är arv och miljö. Det är många diskussioner som man kan ta kring den här familjen.
För du vill inte göra det till lytisk komik alls. Alltså det där är ju inte en del...
Nej, det går inte riktigt.
Vi har ju fortfarande respekt för karaktärerna.
Ja, de är så att säga normala människor i ovanliga situationer. Sen att de bär på massa psykiska problem där inne, det gör vi allihop, höll jag på att säga, i mer eller mindre grad. Nej, det är inte Luthers komik. Nej, det är det inte.
Tar du på dig någon mer uppgift än att roa? Till... När du tog uppdraget att regissera?
Det finns ett krav på mig, alltså det... Genren och pjäsen ställer ett krav på mig att jag ska liksom kunna det där. Att jag ska kunna den tekniken. Så jag inte utsätter massa människor för någonting som jag vet inte kommer att fungera. Där de står med en föreställning som inte kommunicerar. Och som inte är trogen genren. Mitt val är att vara trogen genren. Jag har hört historier om hur man försöker demontera eller dekonstruera en fars. Att man tar bort alla dörrarna. Man snackar om spring i dörrar fars. Mm. Och det uttrycket är väldigt relevant. Man har gjort produktioner där man har tagit bort alla dörrarna. Och då har det blivit jätteproblematiskt. Då är det mycket, mycket svårt. Alltså. Det är som en världsomsegling under havet utan ubåt på någon vänster.
Eller utan vatten. Ja.
Eller utan vatten. Så att,
jag förstår. Och sista om det här med det roliga. Hur vet du när det sitter? Märks det under repetitionen? Eller när...
Det märks när man har lagt ut alla de här mosaikbitarna. Och sätter ett ljus på det. Och liksom reser upp. Om vi säger att det är en bricka som ligger och vi har gjort allt det där. Och så reser vi upp brickan och tittar på den. Det är först då när alla de här bitarna är på plats. Och man ökar farten. Jag brukar skoja och säga på min gravsten ska det stå... Ta bort alla pauser innan replikerna. För när man gör fars så finns inte tid att processa en replik eller processa en reaktion så att det känns rätt innan man levererar. Utan pausen innan repliken måste vara borta. Så du säger, jag säger, du säger, jag säger, du säger, hon kommer in. Alla tittar, alla tittar. Han säger, hon säger. Alltså, så att man jobbar som musik på det sättet. Då går det inte att hålla på att ha massa pauser innan replikerna. Man kan gärna ha en paus i repliken. Men tåget går. Man märker om det funkar. Det är när tåget kan ha hög fart. Ju högre fart, desto roligare. Och ju högre fart, desto enklare blir det att det plötsligt uppstår en paus. Som en belöning. Inte som någonting jag har bestämt eller vi har lagt in under repetitionerna. Utan som en belöning. En paus där plötsligt alla tittar på varandra och säger. Och så kör de vidare igen. Deserve your pauses finns det någonting som heter i England.
Är det en sorts lättnad då eller är det bara en glädje över att vi fixar det?
Ja, det är ju en glädje när det plötsligt uppstår. Det är ju, då skördar man sitt hårda arbete. För det är ingenting som någon av oss hade kunnat räkna ut i förvägen. Allt det där med andra. Du springer dit, han går dit, öppnar dörren, stäng dörren, sätt dig ner, ställ dig upp. Allt det kan vi räkna ut. Mm. Men just de där små fantastiska ögonblicken som uppstår, de är väldigt fina.
Vår uppgift i podden är ju att vara allmänbildande, så jag tänker att vi kunde prata ännu mer om vad som är typiskt för den här genren fars. På Wikipedia så står det att fars är en typ av komedi som bygger på situationskomik och att karaktärerna ofta hamnar i knipa, inte sällan en moralisk karaktär, och tvingas ta till lögner som sedan mynnar ut i en lång rad förvecklingar och missförstånd. Kan du berätta lite mer om vad det uppstår för moraliska knipor i arsenik och gamla spetsar och hur det för handlingen framåt?
Alltså här har vi ju att göra då med folk som tar livet av andra människor. Det ligger döda människor överallt och i källaren och så vidare. Och för vår man, hjälten i historien som är brorsonen, den unge teaterkritiken Mortimer, han hamnar i förfärliga moraliska konflikter. Eftersom de andra har ett förvridet sätt att se på tillvaron och verkligheten så har de inga moraliska betänkligheter. För de förstår inte vad de håller på med, så att säga. Men Mortimer fattar ju det. Så han hamnar ju i en konflikt. Han säger, ska han gå till polisen och anmäla sina fastrar som han älskar? Eller ska han försöka hjälpa dem? Och till slut så väljer han ju att göra det och hjälper dem, så att säga. Vi har ju både stat, kyrka och familjeliv som ingredienser är. Så staten är ju representerad av poliser som kommer och går hela tiden. Det är därför att den andra brorsonen som är schizofren, jag tror han är Teddy Roosevelt, han har sammankallat ju sin armé hela tiden och blåser i trumpet på, eller ett horn på natten och stör grannarna. Och grannarna ringer polisen och polisen måste gå dit för att be honom att lägga av med det där. Och när polisen kommer dit för att säga till honom att inte tuta i hornet mitt i natten, så ligger det två lik där dessutom. Och det gäller nu för den här stackars brorsonen. Hur ska han liksom balansera det här? Sen kommer den tredje brorsonen som visar sig ha ett fjärde lik med sig in i huset och så vidare. Mm. Så att den moraliska konflikten som jag menar i all dramatik, i all underhållning är väldigt avgörande. Jag har märkt att publiken tycker om när det är en stark moralisk konflikt att förhålla sig till. Då blir det ett mycket större engagemang. För du slåss själv i ditt eget liv med existentiella moraliska konflikter. Och när man får det gestaltat så blir det mycket roligare att titta på. Så det finns många sådana i den här pjäsen kan man säga.
Om vi ser historiskt, när blev farsen populär?
Ja, det var då som du säger på 1800-talet. Jag har inte riktigt studerat farsens historia. Men man kan säga att det finns två linjer. Dels den engelska farsen som kom som en reaktion på det viktorianska samhället i England. Den engelska
som
farsen
var väldigt strikt.
Som var väldigt strikt.
Och lite dubbelmoraliskt.
Och sexualmoraliskt. Väldigt
Man täckte bordsben med dukar för att det inte visa erotiska symboler. Och
exakt
sånt
så. Mm. Och den engelska farsen handlar ofta om det vi brukar nedsättande kalla för kalsongfarser. Där är det ofta sådär att det handlar om någons sexualitet eller förälskelse eller som är så pinsam och snedsprång. Och så plötsligt upptäcker man så ligger det ett par underbyxor i fel låda. Eller så plötsligt när han vänder sig om och kommer ut ur garderoben så har kalsongerna åkt ner på anklarna och sånt där. Den typen av kalsongfars finns fortfarande i England. Den humorn är fortfarande liksom ganska närvarande i England. Den traditionen finns. I Frankrike var det ett större, där var det en mer slags kritik mot det borgerliga samhällets livslögner. Det finns till exempel en fantastisk fars som jag jättegärna vill göra. Som heter Affären på Rue Lorsin. Som handlar om en man som vaknar upp i sin säng efter en natt ute. Bara det att han, där ligger en annan man bredvid honom i sängen. Och han vet inte vem det är. Och de är bägge bakis och förstår att de har varit ute och festas ihop. Och så tar de händerna i fickorna och så när de drar upp handen så är de alldeles svart på fingrarna. De har sot på fingrarna. Nå, hur som helst, frun bjuder in dem att äta frukost. Och i tidningen när de, vid kaffebordet så läser de hur en kolhandlerska har blivit mördad på natten. Och de försöker rekonstruera sitt fylleslag där. Vad har hänt? Är det vi som har mördat den där tanten? Och den går ut på att liksom, vad gör man inte för att liksom tvätta sig från eventuell skuld, för att rensa sig? Mycket större moraliska konflikter än en älskare älskarinna i garderoben. Mm. De franska farsen har mycket större kritik mot det där borgerliga samhällets dubbelmoral. Så det kan man säga att det är två skillnader.
Mm. Avenue de Lorsin, tror jag.
Ja, affären på Rue de Lorsin.
Kommer du få sätta upp den?
Jag har ingen aning. Jag försöker komma med det förslaget. Det gick en fantastisk uppsättning i Berlin för 15-20 år sedan på Folksbühne. En väldigt modern variant. Där de hela tiden dessutom snubblade på den där mattan som låg upprullad. Det var en jättelik matta som var liksom 15 meter lång och en meter hög. Och de snubblade på den varje gång. De var tvungna att komma över den där mattkanten.
Det finns ju några ingredienser, till exempel det här med upprepning. Mm. Ett lik säger de ju fel på hela tiden och då är det liksom en sorts förväntan hos oss att nu kommer den där lilla...
Ja, han kallar honom för Hitchcock istället för Hitchcock.
Ja. Och finns det några andra så nödvändiga ingredienser?
Ja, det är väl det här med att saker är dolda som man inte vill ska komma fram. Och i det här fallet är det ju väldigt tydligt med lik i en köksbänk så att säga under ett fönster. Ja.
Mm. Och sen det här med dörrarna då. Smällande i dörrarna är en del av rytmen. Är det alltid dörrar med?
Ja, det är ofta dörrar med.
Vad är grejen med dörrarna då?
Ja, men dels kan man gömma sig bakom dem och dels kan man komma plötsligt göra en snabb entré och överraska. Och dels förflyttar man sig. Historien förflyttar sig framåt genom att en ny person kommer in. Och när en ny person kommer in, då måste du stänga den dörren där liket ligger så att den nya personen inte ser liket. Så att säga. Så de där dörrarna, det är öppna stänga för både sanningar och lögner hela tiden.
Ja, och ja. Ni lyssnar, nu ser inte ni Filip, men den här rytmen sitter liksom i din kropp. Du dörren öppnas, då går en hand. Du är som en konduktör, ja. En
handen på händel gick som en pendel, som Povel Ramel brukar säga. Mm, men så är det.
Och så spelar ju, upplever jag, skådespelarna med hela kroppen. Det är överdrivna rörelser, det är mycket mimik i ansiktet, det är mycket snubblande. Varför är det här onaturliga kroppsspråket viktigt? Eller överdrivna kroppsspråket?
Ja, överdrivna ska vi nog säga. När man ökar farten på en vardaglig handling. Om du ska komma in, hänga av dig rocken, gå upp för trappan och gå in genom sovrumsdörren på övervåningen. Om du ska göra det 10 gånger så fort som du gör det i verkligheten, i vanliga livet, då snubblar man till lite ibland. Då blir det överdrivet, så att säga. Men själva fundamentet för din aktion och din rörelse, den är helt normal. Kom in, stäng dörren, häng av dig i rocken, gå upp för trappan, öppna dörren, gå in i sovrummet.
Ja.
Det är helt normalt beteende. Men eftersom du är så stressad och eftersom du måste hinna innan den här personen kommer som ska slå ihjäl dig till exempel, så måste du skynda dig.
Ett jättefint exempel tycker jag är en karaktär som kommer in på slutet, det är Mrs. Witherspoon. Hon driver ju vårdhemmet Lyckliga Dalen, som... Hon har ju kommit hem till systrarna för att
ta hand om
Teddy.
Ja.
Och nu ska han lämna dem och de vill ju egentligen inte det. Så det här är lite så. Och det är ju egentligen också en sorts erkännande att han inte är mentalt frisk, kan man säga. Mm. Och då tar hon dubbla steg i den här branta trappan när hon ska gå upp och hämta honom med sina små vingliga kängor. Vad är det som händer med hennes karaktär när hon går så där? Hon går också så där lite ankigt med fötterna ut och så tight kjol.
Ja, precis, om man tittar noga på hennes fysiska gestaltning så finns den där trappuppgången, den ligger klar där. Så när hon väl ska gå upp och hämta Teddy på den där långa trappan, då får vi det som en slags reward på det vi har anat, en belöning på våra aningar om hennes fysiska tillstånd. Så
ja. Vi hade aldrig tänkt just att dubbla trappsteg skulle kunna... Nej, grej.
Plötsligt blir det väldigt kul. Mm.
Vi har ju pratat om det här med tempot. Att den här tajmingen, att någon ska dricka det förgiftade vinet. Och just när den glaset närmar sig munnen så händer något dramatiskt. Och skådespelaren sätter ner det. Och då går snälla damen ut och då kommer skurken in utan att bli upptäckt. Ska vi prata lite om ännu mer om regin då när du jobbar med den här exakta tajmingen? När ni börjar repetera, och du vet hur mosaiken ska ligga, men ni börjar och ni är mycket folk, och liksom, hur låter det när ni börjar repetera då?
Det börjar med att jag delar upp pjäsen i många små scener, i många små mosaikbitar. Och idag ska vi lägga alla de blå bitarna. Då har vi samlat de situationerna och scenerna, då är det kanske 4-5 skådespelare med i dem. Ja, då får man börja. Det börjar med att du sitter där och dricker te. Ni två står där vid spisen och väntar på att få en kopp kaffe som kommer från köket. Och du kommer in utifrån och ska ställa ifrån dig din väska. Då får man göra en sak i sen. Då brukar jag tala om det kollektiva fokuset. Nämligen, var ska publiken titta? Det börjar med att titta på att dig som sitter och dricker te. Och sen ska vi titta på de två poliserna som väntar på att få en kopp kaffe. Och sen ska vi titta på den som kommer in till höger. Och ska...
Bam, bam, bam.
Ja. Mm. Det där kollektiva fokuset måste vi ha flytta. Okej, nu har den som dricker te replik. Sen har poliserna replik. Och sen ringer det på dörren och du kommer in. Okej, nu gör vi de tre grejerna. T-man säger sin replik. Da, 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 da. Poliserna säger sin undran när vi får våra kaffe. Och så ringer det på dörren. Nu gör vi det. Varsågod, T-man. Varsågod polis, varsågod komma in genom dörren. Och sen ökar vi farten på det där.
Vad säger du när ni ökar farten?
Nej, men då ber jag dem att ta bort pauserna innan sina repliker. Så att mannen som säger, åh vilket gott te, undrar när vårt kaffe kommer, pling pling på dörren. Så det inte blir, åh vilket gott te, undrar när kaffet kommer, pling pling. Utan det där ska ligga, åh vilket gott te, undrar när kaffet kommer, pling pling. Redan i den lilla sekvensen så får man då en viss ton, en färg, en fart. Och sen bygger man långsamt på det här sättet.
Och ni förstår ju lyssnarna vad mycket innehåll det är eftersom det går så fort. Det är väldigt många scener.
Mm.
Och jag tänkte just på det här hur du får skådisarna att se helheten. Men då tänker du i de här bitarna. För det blir ju inte högljutt och rörigt. För det är ju det jag tänker att det skulle kunna bli.
Det finns liksom olika linjer som går parallellt. Det är varje rolls egen linje. Varje person i pjäsen har sin egen storyline. Med fullt med konflikter och motstånd och lösningar och önskningar och viljor och så. Men sen så finns det ju, om vi säger då, det är fem olika sådana personer som vill olika saker. De fem tillsammans bygger de första fyra scenerna. Då måste de första fyra scenerna ha en rörelse som går fram till det ögonblicket när nästa person i handlingen kommer in. Då måste det finnas en slags kollektiv medvetenhet hos de fyra skådespelarna som gör de scenerna. Att vi måste spela det här framåt till nästa vändpunkt. Då den femte personen kommer.
Och då har du i ditt manus så är det de här bitarna, vändpunkterna som du har jobbat med på förhand.
Och de vändpunkterna måste man liksom göra kollektivt medvetna. Så att historien består av sjok som man sen sätter ihop. Tåg, är det där med det där tåget igen som går av sig självt. Skådespelarna ska inte behöva köra tåget. Det är ett lok. Det är jag som ska ha byggt föreställningen så att tåget går av sig själv. Skådespelarna ska kunna stå på det där tåget, på den där vagnen och lira. Mm. Och tåget går. De ska inte själva behöva ta hand om det. Utan framåtrörelsen i berättandet måste vara så tydlig.
När det inte funkar, hur blir det då?
Ja, då finns inte den framåtrörelsen. Då stannar det upp plötsligt. Och så är det antingen någon fysiskt, sceniskt, scenografiskt problem. Det går liksom inte att öppna det där skåpet. Det är för klumpigt. Här stannar det upp. Vi måste se till att få ett annat handtag så det blir lätt att ta i det där skåpet och öppna dörren.
Återigen, fart.
Eller så är det ett djupt problem som rollen har. Jag fattar inte varför han inte bara går och hämtar henne och går ner i källaren. Varför gör han inte det? Och då måste man liksom reda ut det. Men det är mer sådana här traditionell psykologiska motiv och aktionsmotiv för skådespelaren i sig. Men det är en blandning mellan inre och yttre problem som ska lösas.
Mm. Och när du känner, du står där och ni repeterar, du känner det är inte kul och det inte bara handlar om tempot. Vad adderar du då? Hur låter det då när du ger det?
Ja, men då måste man nog byta fast, tror jag. Om jag känner så här, men det här är inte kul. Det kan man känna 100 000 gånger när man repeterar fast. Det är inte ett dugg kul att göra det. Men vi vet att det kommer att bli kul när man sätter ihop det. När solen skiner på den där mosaiken en vacker sommardag, då är det fantastiskt att titta på. Och det vet vi att det kommer bli det. Nej, det finns inget sånt ögonblick när jag känner att nej, det här kommer inte att bli kul. Mm. I så fall är det fel pjäs vi har.
Du var ju också inne på att repetera är inte så kul.
Och ja, fars. Repetera fars.
Menar jag. Med repetera
är
fars.
Inte så kul.
Och Pia Johansson säger i en intervju, det är ett nötande, ganska tråkigt att repetera men väldigt roligt att spela. Hur mycket nöten är? Hur många gånger behöver... Det handlar om dagar, eller?
Just det här ögonblicket vi tar upp när brorsonen öppnar den där fönsterbänken och ser att det ligger ett lik där. Och de låtsas, och de säger, det är väl inget konstigt med det. Så håller de på med en ganska avancerad, de dukar ett bord.
Mm. Från mycket, noll. Underduk och överduk och
kandelabrar och tändstickor och salt och peppar och bestick och tallrikar och glas. Samtidigt som det pågår en trialog, i det här fallet tre personer pratar, samtidigt som det där liket ligger där och den där brorsonen är otroligt upprörd. Det fick vi göra väldigt många gånger. På vilken exakt replik lyfter vi ner den där duken på bordet? När tar du kandelabern? När ställer du fram tallrikarna? Vem går och hämtar glasen? Och när? Och du kan inte gå där, för där måste vi ha fokus på brorsonen när han är vid... Och så vidare. Så stopp, du skymmer henne där. Ska du lägga ut den där duken så måste du ha hunnit till och så vidare.
Ja, och vad pratar vi om? Alltså flera dagar eller? Mm. Ni lyssnare förstår precisionen i det här taktarbetet som ni jobbar med, i det här tempot. Bara en sista fråga kring din kreativa process. När du pratar om mosaiken och de olika scenerna som du går in i, och också det här med alltså hur skådisarna ska röra sig på scenen, för att nu vi ritar jag i luften liksom från A till B, för att det hela tiden ska vara den här rytmen. Jobbar du då visuellt och skissar upp det här, eller hur utvecklar du den här rytmen?
Nu kan man väl säga att vi börjar de här repetitionerna på Zoom.
När det var pandemi.
13 personer, så alla satt med sin dator hemma. Och då hade jag skickat ut planer på scenografin, hur det såg ut. Och då kunde man sitta med scenografin på en bild framför sig. Och så gick vi igen. Nu tittar vi på de här första 10 sidorna. Och då är det så här. Jesper, ser du den dörren till höger? Den ska du komma in på. Och då ska du säga, om du säger din första replik nu. Ja, tack. Och sen, när han har stängt den dörren, då ska du komma in från källartrappan där borta, Henrik. Så där fick vi börja.
Så teoretiskt sätt att repetera
fars på. Det var fasansvärt. Ja. Eller vi läste igenom scenen först naturligtvis. Så började de läsa den utan pauser innan sina repliker. Så att vi fick upp en läsfart i scenen. Och sen började vi lägga till så att de kunde liksom föreställa sig när vi väl kom in på scenen sen hur det skulle bli. Det var en väldigt, jag har aldrig repeterat fars på Zoom förut. Det var rätt förfärligt.
Men om du jämför med annan dramatik som du har regisserat. Är det här rumsliga en komplexitet i farsen, det här med stå ja. Där inte, ja.
Ja, det är ju det. Den har också, scenografin har också huvudrollen.
För jag tycker att man känner att du tycker det här är väldigt roligt att få till det här, den här mosaiken.
Ja, väldigt roligt.
Och väldigt roligt sen när lampan lyser på den, och väldigt det tyckte roligt. Vi i publiken också.
Jag tycker det är väldigt kul, och jag blir naturligtvis obetärlig för ensemblen därför jag stopp. Nej, vänta. Henrik, vänta tills du hör att hon har stängt dörren, då kan du öppna. Så där håller vi på.
Ja. Finns det något mer slutligen som du tycker jag borde fråga om som är värdefullt för våra lyssnare?
Nej, men det där med att, som jag ibland brukar säga, i förtvivlade och även lyckliga stunder, att glöm inte att vi är i underhållningsbranschen. Ibland så finns det en fara, tycker jag, att teaterkonsten blir till för sin egen skull eller för de inblandade eller för en mycket smal krets av publik som är specialintresserad. Det ska också finnas, jag behöver liksom inte moralisera kring det. Men jag brukar i alla fall i mina föreställningar säga det ibland. Glöm inte att vi är underhållningsbranschen, vi har ett ansvar inför en betalande publik. Och många av de institutioner där jag jobbar, de är stats- och kommunalfinansierade. Det är vår publiks pengar som vi dels får våra löner av, men dels också ska skapa underhållning för. Så att man inte glömmer, det finns en kulturpolitisk moral i det här med statsfinansierad konst. Jag är för det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Nationaloperan i Paris, de har 4 killar anställda för att bara byta glödlampor. Så var det innan LED-lampornas tid i alla fall. Och de har för övrigt 2 andra operahus. De har 3 operahus i sin stad. Så där menar jag, ett samhälle utan den statsfinansierade konsten, eller i det här fallet teatern eller operan, det är ett ganska fattigt samhälle, måste jag säga.
Och en bred variation.
Ja, en bred variation. Och då menar jag så här, då är det viktigt att komma ihåg det där, att glöm inte att du är underhållningsbranschen. Vi har ett ansvar här. Vad ställer den här pjäsen för krav på oss?
Till sist, så är ju Arsenik och Gamla spetsar en klassisk älskad fars från 1939 som vi fortfarande spelar. Mm. Tror du att farsen kommer att utvecklas på något sätt för att roa framtida generationer?
Ja, jag tror den kommer att göra. Nu har vi gjort en traditionell, jag vill inte säga konventionell, men jag vill säga traditionell föreställning. Både i kostym och scenografi och i spelstil, i genre. Men jag tror mycket väl att den interaktiva farsen, interaktiv i den bemärkelsen att man använder sig av datoriserade uttryck, videofilm, samtida, modernare ljuslösningar, att du kan göra en fars som utspelar sig i en absolut samtid med helt andra liksom scenografiska och tekniska lösningar, det tror jag absolut man kan göra. Jag vet att de ska göra nu någonting på cirkus här, någon Peter Pan fars tror jag här, som kommer så småningom, som är en samtida grej som de har tagit från London.
Filip rita saker i luften, som om det flyger runt olika grejer och sånt.
Ja, det tror jag.
Mer specialeffekter.
Ja, det tror jag.
Det ser vi fram emot. Stort tack, Filip Sandén.
Är det och slut
tack...
nu?
Ja, nu är det slut, tyvärr.
Ja, vad trevligt det var. Tack.
Tack.
Det där var regissör Filip Sandén om fars och arsenik och gamla spetsar. Gillar du vad du har hört? Passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta podden. Vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt av C-märket? Använd gärna dela-knappen i poddappen för att skicka avsnittet till dem. Delar du i sociala medier, använd hashtag Scenverket. Producent Jens Back, mixning Stray Dog Studios och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång då ger jag dig inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på en scen eller teater. Vi hörs då!